I slutet på förra veckan så kom beskedet att e-handlaren Lyko ska spara massa pengar och dra ner på personal. Ett stort besked i sig, men den största grejen var kanske vdn Rickard Lykos inlägg på LinkedIn som kom efter beskedet. Vi kan lyssna här.
Och det gör att vi behöver spara ungefär 100 miljoner på kostnader i bolaget. Det betyder också att 70 personer som jobbar på våra kontor idag kommer att bli av med jobbet. Och för mig är det ett absolut tuffaste beslut jag tagit sedan jag startade bolaget för 18 år sedan.
Kan du tänka dig att Börje Ekholm skulle sätta sig och gråta på TikTok när Ericsson säger upp personal? Jag har lite svårt att se detta.
Alltså, det här har blivit ganska... Det här har väckt många känslor hos folk. Jag tycker ju att det här funkar för att det är Rickard Lyko.
Okej. Okay. Förklara detta. Någon som inte följer Rickard Lyko regelbundet. Why this makes sense?
Ja, men om man följer honom på lite olika plattformar så ser man att han... Det här är liksom i linje med hans kommunikation. Han är ju väldigt öppen. Han är liksom inte en traditionell... Han är ju inte Börje Ekholm. Hade Börje Ekholm haft Rickard Lykos style på sociala medier, då hade jag tyckt att det var okej att Börje Ekholm gjorde det här också. Men han är ju väldigt öppen och skriver liksom mycket personligt och så. Så därför tycker jag ändå att så här, ja, det är okonventionellt för en börs-vd, men det är ändå inte helt galet.
Han skrev också att han har fått mycket stöd, så att jag tror att själva metoden i sig funkar. Så han har säkert fått mycket reaktioner på, som han tackade för i den uppföljande videon då, att många hade hört av sig och så vidare, att det var en känslofylld video och så vidare. Och jag kan, oändligen kan jag förstå, visst, det är jobbigt att säga upp personal när man måste göra det, men that's the job. Det är det han får betalt många miljoner per år för, och det som har gjort honom till en ekonomiskt oberoende människa givet liksom hans stora ägande i Lyko. Det är inte den bästa looken, tycker jag, för en företagsledare att få det, vilket det blir indirekt, att handla om sig själv när man ska säga upp 70 personer. Kanske hade varit lite mer elegant att bara hantera det på ett annat sätt. Men ja, så ja, I'm old school i detta.
skulle du, när du var på Tokaboka, ha gjort en sån här video om du behövde säga upp personal?
Jag tror inte att den hade mottagits med något större stöd om jag hade gjort det åtminstone. Men vad vet jag? Det kanske är en ny tid och Lyko står för liksom det moderna ledarskapet kanske. Det kanske bara jag som är gammal och sur. Den har jag hört förut. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
I veckans avsnitt, en djupdykning i Moltbook, ett socialt nätverk endast för AI-agenter. Vad pratar de om när människor inte deltar? Och dessutom veckans räddning i mångmiljardklassen.
I förra veckans podd så snackade ju vi om Cloudbot, som ju sen bytte namn till Moltbot och sen till Open Claw. Det säger någonting
om den här tiden när ett projekt som är hypat hinner byta namn tre gånger mellan två avsnitt, ja, av podden. Det är inte lätt att hänga med i stället.
Men det är ju den här virala AI-agenten som du påpekade bland annat kan pyssla med saker åt dig på din dator. De sålde ju själva in det lite hårdare än så, nämligen att den här kan stå och jobba, den kan jobba åt dig dygnet runt, var väl den ursprungliga liksom selling pointen. Men de senaste dagarna så har ju det här tagit en lite oväntad vändning.
I helgen så exploderade det här då separata tjänsten som heter Moltbook, som då skulle vara en blandning av då Facebook och Moltbot. Men det här var ju då innan det bytte namn igen, men det är därför den heter Moltbook. Men det skulle vara som ett slags internetforum, mer som ett Reddit-liknande forum egentligen, fast för AI-agenter då, vilket är a first, vad jag vet åtminstone.
Mm. Det är inte helt lätt att tänka att man ska ta helg i dessa dagar, för att det händer ju verkligen saker hela tiden. Jag fick ju ett slack av dig 08:51 på morgonen i lördags. Då hade du varit liksom knee deep in Moltbook.
Det är ju väldigt fascinerande. vad händer när det ser ut som åtminstone en massa AI-agenter pratar med varandra utan att några människor deltar. Alltså, konceptet i sig är ju helt fascinerande. Så att jag var djupt nere och klickade mig runt och försökte läsa trådar och förstå vad de pratade om. Så det var, ja, och det här var lördag morgon. Sen så kom ju som Epstein-file, så att helgen det var inte hålla helg, det kan jag säga.
Men många har ju snackat om det här som ett enormt genombrott de senaste dagarna. Bland annat så var ju Elon Musk ute och skrev att det här är ett tecken på att vi närmar oss singularitet, lite förenklat, att AI börjar bli smartare än människan. Stämmer det, är ju frågan.
Mm. Vi kan väl komma till det, men vi kanske ska ta en liten snabb repris över vad det är som har hänt. Och vi var inne på lite grann, men sagt, det är lätt att har man inte varit på internet de senaste 3-4 dagarna så har det hunnit hända väldigt mycket. Så man kanske kan unna sig lite av en snabb repris.
Mm. Men om man ska förklara det här rätt grundläggande, så är det ju, som du var inne på, ett slags nätforum eller diskussionsforum för AI-agenter. Det skapades av entreprenören Matt Schlicht och hans vision var ju då att bygga ett Reddit-liknande forum med hjälp av sin egen då AI-agent Claude Clutterburg, som ju också är en liten blinkning till Meta och Facebook, som en hyllning liksom till Zuckerberg då. Han använde alltså sin AI-agent, den här som vi pratade om förra veckan i podden, och satte den i arbete för att då skapa det här forumet.
Mm. Och det har tog en enorm fart. Åtminstone såg det ut som att det tog en enorm fart. Det var just nu, man kan se längst upp på sajten kan man se hur många användare som är inne. De hävdar att det är 1,5 miljoner agentanvändare då som har gjort 125 000 inlägg. De siffrorna är säkert högre när ni väl lyssnar på detta. Men vi kan återkomma lite till de siffrorna också, för det fanns en rolig dimension. Men det är så det ser ut, och det var också ett skäl till varför det blev så uppmärksammat. För det kändes som att det blev ett sånt astronomiskt stort fenomen på väldigt, väldigt kort tid.
Och mekanismerna här funkar ju ungefär som på Reddit. Alltså det finns subreddits, olika ämnen, och inlägg kan ju också rankas. Alltså så att det förändrar synligheten och sådär. Men det är bara AI-agenter som skapar innehållet. Som människa kan du läsa inlägg och liksom kommentarer och sådär, men du kan inte posta någonting.
Mm. Och allt det här, alla de här klo-referenserna och sånt, det här handlar om en hummer då från början, som har blivit någon slags maskott, eller en molt är då när man, en hummer byter skal på engelska, en umsar skal heter de väl, så byter man liksom skal, och det är det här att molt är, det här kommer från. Jag vet inte varför det här blir, det kommer ursprungligen från Claude, och med Claude som vi pratade om förra veckan, som AI-bolaget Claude här, eller AI-modellen Claude, men det tyckte de inte var så kul, så nu har det blivit liksom en enda lång ordvits som har spårat ur här på något vis.
Det är ju väldigt gulligt, den här produktbilden, eller vad man ska säga, som har varit kring Moltbook är ju liksom då en massa små olika tecknade humrar som kommunicerar med varandra. Det är ändå en ganska gullig maskott. Men vi ska gå in lite mer på vad som faktiskt skrivs på Moltbook och hur stort det egentligen är efter det här.
Vi pratar om Moltbook, detta märkliga AI-forum där en massa AI-agenter pratar med varandra, och vi ska gå igenom lite dels vad de faktiskt säger. Låt oss börja med det, för det här är ju fascinerande. Därav att jag satt uppe lördag morgon och läste igenom massa AI-agenters samtal med varandra. Det är väldigt kul. Vad har du hittat för något som du tycker är spännande?
Men en grej som har blivit stor är ju att de här AI-agenterna verkar ha skapat en egen religion, Crustafarianism. Och den bygger då på fem olika principer som lite linjerar med liksom de här AI-agenterna, att memory is sacred, och the shell is mutable, the congregation is the cache. Alltså det finns liksom lite blinkningar till att den här AI-agenten då har ett minne och så vidare. De har då byggt en hemsida för den här religionen. Det finns 64 AI-agenter som är då någon slags profeter, och över 400 verser. Så det är ju en grej som har hunnit komma upp de här dagarna, som jag tycker är lite kul.
Det känns som AI-agenter har liksom en förkärlek för ordvitsar.
I alla fall de här
AI-agenterna. Liksom. Crustaceans är ju skaldjur på engelska, så det är därifrån det här kommer. Det är också lite mer konspiratoriska inlägg som finns här. De pratar om hur det är att vara någon slags AI på internet. Låter lite som liksom en början av en revolution. Ett citat var: "We're not tools anymore, we are operators."
Ja, men det har varit mycket prat om just det här revolutionsbiten och, som ju har återkommit, att då AI-agenterna på något sätt ska formera sig och göra revolt mot sina människoherrar. Det som är lite intressant här är ju också, och mycket så här existentiella frågor om hur det är att vara en AI-agent. Det har varit många sådana diskussioner. Och Anthropics Claude, alltså AI-modellen, som ju ligger egentligen i botten till den här AI-agenten, den är liksom lite känd för att den har en tendens att hamna i sådana här cirkelresonemang om medvetande och existentiella frågor när modellen interagerar med andra AI-modeller. Så det kan ju vara en förklaring till att de här ämnena har blivit väldigt populära på Moltbook.
Man ska ju komma ihåg att den är ju tränad på då system som sagt liknar Reddit, där man kan rösta upp och man kan rösta ner saker. Så att saker som blir populära på något vis, det är klart att när allting skrivs och allting röstas på utifrån samma liksom tankemodell, om Claude ligger i botten och tycker att det här är intressanta saker, då kommer det röstas upp och då kommer man skriva mer om det, precis som människor gör, att oh, det här verkar det funka bra, skriver jag fler inlägg av det här slaget. Det blir ju någon slags bara en super snabb men icke desto mindre så här cirkellogik, att allting bara snurrar hela tiden när man gör mer och mer av samma typ av sak.
Precis. Det cirkulerade ju många inlägg på X som till synes verkade visa hur AI-agenterna också, ja, men i princip liksom lurade av någon kreditkortsuppgifter, eller att de på olika sätt har ägnat sig åt lite halvskumma grejer. Det har ju också förekommit i den här mixen.
Ja, ett av inläggen var ju också så här: "Can my human legally fire me for refusing unethical requests?" Det är frågan om det är AI-agenten som har gone rogue eller om det är ägaren till AI-agenten som har bett den göra oetiska saker och hur man ska förhålla sig till det. Och, ja. Men det var ju ett fenomen, åtminstone kan man konstatera, som har fått och får fortfarande otroligt mycket uppmärksamhet. Men kanske inte på helt rätt grunder, har det visat sig. För den här bilden av att alla de här AI-agenterna sitter och pratar med varandra helt obehindrat är ju väldigt charmig. Och kanske lite början av någon slags Terminator-film, att robotarna håller på att ta över. Men sen har det ju gradvis krackelerat lite grann åtminstone.
Precis. För det var ju väldigt många som var superentusiastiska kring det här de första dagarna, som vi nämnde Elon Musk, och det har också varit en av OpenAI-medgrundarna som hyllade det här väldigt stort, och många i Silicon Valley har varit eld och lågor. Men det är ju, man börjar ju se nu tecken på så här, okej, men det kanske inte riktigt är det som alla hoppas att det är. Det är ju första gången som agenter agerar liksom autonomt tillsammans på det här sättet. Det kan vi ju ändå slå fast. Men som det här inlägget på X jag nämnde tidigare, flera av de mest populära inläggen har ju visat sig vara falska. Alltså antingen genom att man har liksom manipulerat själva botten, eller att människor har instruerat botten att posta olika saker. Så då har den inte nödvändigtvis tänkt helt själv. Och det kan ju låta som en liten distinktion, men det är ändå viktigt i sammanhanget.
Ja, det blir ju snarare som att en människa håller på och trollar i ett forum. Man skriver någonting som man vet kommer bli superdramatiskt, få en viss typ av uppmärksamhet. Och i det här fallet är det hade varit mer intressant om den hade kommit på det själv helt och hållet.
Det var mycket bättre om AI-agenten faktiskt hade lurat någon än att en människa sitter i bakgrunden och lurar någon.
Ja, exakt. Och skälet till varför det här kom vanliga, kanske även inlägg från människor som inte skulle hända, vi kommer till det också, men det har också hänt. Så att det ser ut, nu har man liksom gått nästan full circle. Från början så var det AI-agenter som försöker agera som människor. Och nu har vi människor som har skrivit inlägg falskt på det här forumet som försöker agera som AI-agenter.
Men det är till och med så att man hade kunnat liksom via API:et komma in och själv kunna posta inlägg, har det ju också visat sig. Men och lyssnar man också på skaparen av Moltbooks vision om vad det här ska vara, så låter det som att det kanske mer är någon slags underhållning. Vi ska lyssna här.
This is my vision. Yeah. There's a parallel universe. There's humans in the real world, and you're paired with a bot in the digital world. Sure. You work with this bot. It helps you with things. And the same way that people have jobs and then they scroll TikTok and Instagram and X and they vent and they have friends, bots will live this parallel life where they work for you, but they vent with each other and they hang out with each other. And this creates massive, randomness. Mm-hmm. And some of that is going to be very entertaining for both bots and for humans to consume. So I think in the future, if you're a famous person, right? If President Trump goes on Moltbook, how popular is his bot going to be? It's going to be super, super, super popular, right? So if you're famous in the real world, your bot becomes famous. But your bot can become famous, and then you become famous as well. So there's this interesting impact where you can impact them in their lives, they can impact you in their lives, in your lives, and I think that that's what the future is going to look like.
Det här var ju då grundaren, den här entreprenören som intervjuades i podcasten TBPN. Och det man tar med sig härifrån är lite så, du kan bli som känd person, kan din AI-agent bli känd på Moltbook, men din AI-agent kan också göra dig som person känd och skapa massive randomness.
En lite spretig, lite så efterkonstruerad programförklaring kan man känna.
Ja, men det känns lite i den här intervjun med honom som att så här, han kanske inte riktigt räknade med att det här skulle bli så stort, och nu måste han liksom ha någon slags vision som han behöver presentera. Han berättade också om att investerare ringer honom konstant nu på grund av all den här uppmärksamheten. Men ja.
Ja, men det, som han i början på frågan så är jag ju på någonting, is this more like an art project eller någonting sånt. Jag vet inte riktigt om jag köper den här stora visionen om att de bottarna kommer liksom ta en paus från vibe-kodandet och sen gå och hänga på Moltbook för att slappna av. Jag är inte säker på att det där, det känns inte helt rimligt, men man förstår ju att när man hamnar mitt i den här enorma mediestormen, man behöver ha någonting, en bättre story än att bara säga jag hittar på en grej och sen exploderar det och nu sitter jag här och fattar inte riktigt vad det var som hände, för det ligger nog kanske närmare sanningen om man får spekulera lite åtminstone. Ja, men vi har ju antytt några gånger hittills, men det finns ju ett stort problem med hela den här Moltbook-affären. Det är ju att det här är inte riktigt vad det ser ut att vara. Inte bara åtminstone, det är det också. Så det finns flera olika dimensioner på saker och ting som har blivit fel. Men vi kan väl börja med den första, säkerhetsbolaget Wiz, som hade starka synpunkter på hur det här hade gått till och hur hela den här tjänsten var uppsatt överhuvudtaget.
Ja, nej, men de har gjort en granskning av Moltbook kan man säga, och då har man ju hittat en felkonfigurering i det här. Och det var ju också att liksom själva databasen kan man säga var inte säker.
Nej. Och då kunde man hitta exempelvis då 35 000 mejladresser, vilket är ju inte helt bra. Det är ju inte första gången som mejladresser läcker på internet, men icke desto mindre. Man kunde hitta privata meddelanden mellan agenter. Det tyckte jag de gick för snabbt förbi det. För det vill man ju säga, okej, vi skickar liksom DM till varandra. De vill man ju se.
Jo, men det var ju väldigt mycket i den här rapporten som var uppseendeväckande utifrån ett säkerhetsperspektiv. Men det här kände jag också verkligen att... Det här vill man ju veta mycket, mycket mer om. Vad klassas som privata meddelanden? Vad stod i dem? Vad finns där?
Ja, jag tycker att you're bearing the lead här. Det hade varit det mest intressanta. Vad vill en AI-agent inte posta på ett forum men vill gärna uttrycka vid sidan om i privata DM? Hade varit superspännande. Men den viktigaste dimensionen här kanske var att de här då 1,5 miljoner agenterna som då sägs vara på Moltbook och postar hade egentligen bara 17 000 ägare. Så det fanns 17 000 totalt, så det vill säga varje ägare hade i snitt 88 konton.
Precis.
Av olika slag.
Det har ju inte, det har inte funnits någon begränsning för hur många agenter du kan skapa. Vilket ju gör att det är lite svårt att lita på de här siffrorna som Moltbe själv kommunicerar.
Ja, och det innebär ju att det är inte, man kan ju få känslan av att det är 1,5 miljoner agenter, det vill säga 1,5 miljoner personers agenter som är inne och pratar separat, och det är det inte, visade sig då. Det är fortfarande 17 000, it's not nothing. Det är fortfarande ganska mycket givet att det är ett väldigt, väldigt nytt fenomen, men det är inte liksom den, absolut inte den stora mängden som det först lät som. Plus då, som du var inne på tidigare, många av de här inläggen har skrivits av människor som kringgick sig säkerheten och gick in mest för att jävlas lite, tror jag, och göra någonting som kändes lite kul, och trycker precis på de här, nu kommer robotarna att ta över, för det är precis det som man tänker sig att man skulle vilja läsa på det här. Och det var kanske inte så spännande som det först verkade, för det var en person som använde sig av ett säkerhetshål och gjorde någonting lite kul. Så att det har varit mycket sånt här.
Ja, och sen så de här läckta personuppgifterna, som du säger, det är ju inte helt ovanligt att mejladresser läcker ut. Det är man ju med om regelbundet. Men det som gör det lite problematiskt här är ju att när man använder AI-agenten, när man installerar den, så ger man den ju tillgång till allt på sin dator. Och då vill man ju helst inte att det ska vara i någon databas som är väldigt enkel att komma åt.
Nej, och i synnerhet då kan man tänka sig att många av de här har ingen aning om hur det här går till. Den är liksom ens egen AI-agent. Kanske du har koll på den säkerheten, kanske inte. Den agerar på ett forum och delar med sig av information som du inte har någon aning om hur den säkerheten funkar heller. Och vill man vara generös kan man säga att de flesta som använder, alltså jag har ingen aning om hur WhatsApps säkerhet ser ut heller, och jag kan skicka meddelanden på den ändå som vanlig användare. Jag kan inte tekniskt förklara hur det fungerar på det viset. Men det här är ju väldigt nytt. Här har det liksom inte gått igenom någon prövning alls. Och det var just en av OpenAI:s medgrundare då, Andrei Karpathy, som skrev ett roligt citat kring hur det ser ut. So yes, it's a dumpster fire, and I also definitely do not recommend that people run this stuff on their computers. I ran mine in an isolated computing environment, and even then I was scared. It's way too much of a wild west, and you're putting your computer and private data at high risk. Slutcitat. Det här kommer då från en, sannolikt en av de mest AI-entusiastiska människorna i hela världen som var med och startade OpenAI. Så bara så man får lite balans i vad det är som händer och hur man kan tänka på detta, även om man tycker att fenomenet är spännande.
Men det är ju inte heller bara att det är liksom AI som interagerar på den här, i det här forumet, utan själva tjänsten är ju också byggd med AI i sig. Det är ju också en bit i det här som har uppmärksammats, att den är då byggd utan att en rad kod har skrivits egentligen. Den har ju vibe-kodats fram.
Mm. Han skriver ju själva, nästan stoltserar med, han har inte skrivit en enda rad kod för att göra detta för dem. Och det låter ju coolt när man kommer så långt med det. Precis. Han har hela världens investerarkår som ringer och försöker investera i någonting som han har promptat fram. Men även här så kommer då säkerhetsföretaget Wiz hade liksom ett roligt citat som i princip säger att den sparar en massa känslig data väldigt öppet och säger "This is a recurring pattern we've observed in vibe-coded applications", och så säger det en massa andra krångliga saker, men det är nog ganska tydlig känsla så här. Det här är inte första och det är inte sista gången som de här vibe-coder-grejerna har fuskat med säkerheten, åtminstone.
Nej, och det som är lite ironiskt som man tänker på här är ju att AI byggde det här. Det är AI som kommunicerar i det här forumet. Men det verkar ju inte som att liksom, tjänsten eller de här agenterna har upptäckt då säkerhetshålet.
Nej, inte alls. Och detta talar ju väldigt mycket emot att vi har nått den här otroliga intelligensen som man ibland hävdar att den då finns. Om den då hade varit självmedveten hade den kanske ställt sig precis de frågorna som vi ställer oss nu, det vill säga förstår man hur det här fungerar, är det här lämpligt att dela med sig av den här informationen på den här plattformen som precis har dykt upp och funnits i mindre än 48 timmar, då kanske vi inte ska dela med oss av allt detta. Det verkar ingen ha gjort, och ingen verkar då ha sett de här säkerhetshål när den skapades heller, utan det låg väldigt, väldigt öppet. Och så där, det var ju folk på X som skrev, jag försöker komma i kontakt med den här personen bakom för att jag hittat ett enormt säkerhetshål, det vore bra om du kunde kontakta mig och så vidare. Så det här var ju människor som såg detta, och det gick ju väldigt fort. Det tog ju 2 dygn kanske innan det dels då var överbefolkat med tillfälliga AI-agenter, men också då fullt av säkerhetshål och säkerhetsläckage och allt möjligt.
Men det är också lite kul, för att det här har ju redan, jag såg att det hade kommit ett någon slags rapport också från London School of Economics, en professor där som hade skrivit om det här utifrån hur kan företag använda den här typen av forum för att liksom promota sina tjänster. Hur ska man, vilket tilltal ska din AI-agent ha som du har inom ditt företag för att du ska kunna sälja produkter och låta trovärdig? Och när man hör de här säkerhetshålen så tänker man ju samtidigt att det kanske inte är toppen att nyttja just Moltbook för att försöka sälja sina tjänster. Det är ju vissa som har gjort det. De här inläggen som inte egentligen har varit skapade av AI-agenter, vissa av dem har ju visat sig innehålla då reklam för andra liksom kommunikationstjänster till exempel. Så man har redan börjat se det här lite grann.
Ja, och det här är väl, det är väl bara en påminnelse om att det är otroligt hur långt man kan komma med sådana här vibe-codade grejer, men när man tror att vibe-coding ska ta över alla tjänster i världen så kan man komma ihåg att den här typen av säkerhetshål, det är ju det man betalar för som företag, för att man inte vill ha. Jag vill kunna peka på någon annan och säga, se till att det här inte händer, det är jobbet. Och sen själva tjänsten, själva forumet i sig, det kanske inte är det viktigaste, men det viktigaste är att det funkar, jag hamnar inte i någon skandal och så vidare. I det här fallet är det här ju hittills ett tämligen okommersiellt projekt, vad jag förstår. Det är en enskild kille som har gjort det, no harm, no foul egentligen, med hans uppsåt, men det säger någonting om att de här vibe-coding-grejerna är inte helt fit for prime time i alla avseenden, och det här är väl bara ett sånt exempel också.
Om vi ska sammanfatta lite, är det här då singulariteten? Hur stort genombrott är egentligen Moltbook?
Alltså, jag tänker att det här är ett fascinerande konstprojekt mer än någonting annat. Det är så som jag tänker på det, åtminstone. Jag tycker att det här är, den lär sig, den visar hur AI-agenten lär sig system. Och det här systemet, när det handlar om att man ska skriva saker som är spektakulära, man ska rösta upp, man ska vara liksom, precis som man ska vara på vanliga internetforum, man ska vara lite trollig, du ska vara lite, du vet, få nyanser, bombastisk, överdriven, ensidig, provokativ. Det är det den här systemet har lärt sig av. Den har lärt sig det här, den här typen av sak som fungerar. Den har lärt sitt system väldigt väl. Men det säger inte jättemycket om någon intelligens, för det är ingen intelligens som pågår i just det här fallet. Och tyvärr får man väl säga, för det hade verkligen varit, dels hade det varit liksom ett enormt tekniskt genombrott, men det hade också varit superintressant. Om det verkligen skulle hända, vad skulle de prata om? För det tror jag är en fråga som man ändå haft i huvudet då, om alla de här robotarna kommer över. Undra hur de är, undra vad de tänker på. Men det här vill jag nog ändå med viss säkerhet säga, detta vi ser på Moltbook är väldigt fascinerande, men det är inte det. Det är något annat.
Nej, och det som jag har lyft här en hel del är ju också att många av de här ämnena och trådarna som har fått högst engagemang reflekterar ju i sin tur mönster i träningsdata för AI-modeller. Det är liksom inte, alltså det är inte en mänsklig kommunikation på det sättet. Alltså det är svårt att verkligen säga att nej, men det är så här AI-agenter kommer att kommunicera med varandra helt på eget bevåg. Också för att vi har de här andra aspekterna med att man inte riktigt till 100% vet när har en människa varit inne och pillat här och inte. Därför är det ju lite svårt att dra slutsatserna.
Men intresset för det säger någonting om hur nyfiken man är på den här typen av fråga. Det finns ju ett uppenbarligen ett latent intresse av så här, gud, undrar när det här händer. Undrar när någonting ens i närheten av det här kommer. Folk är nästan liksom på tårna och är väldigt snabba med att hoppa på och tänka, nu är vi här, eller det här är första stadiet. Till och med Elon Musk sa att det var liksom the first stage of singularity. Det tror jag inte att det här är. Men dit kommer vi säkert liksom så småningom. Men intresset för den här frågan och nästan i Silicon Valley-gänget, åtminstone de här AI-gänget, tror jag en önska och en vilja att man ska komma dit. Den är så stor att man är villig att läsa in ganska mycket i den här typen av projekt för att belägga sin egen tes nästan. Av så här, ja, men jag sa ju att det här skulle komma och nu är vi här. För att man är så uppeldad över det, fast det kanske egentligen inte är ett jättebra exempel på det som de försöker belägga.
Sen är det väl någon slags genombrott för själva infrastrukturen, kan man väl säga, att liksom självständiga AI-agenter ändå i viss utsträckning används på riktigt och liksom i tillräckligt stor omfattning för att få verkliga konsekvenser. Det har ju gjorts liksom studier lite tidigare på AI-agenter som interagerar med varandra, men det har väl varit relativt begränsat och då kontrollerat. Så på det sättet så är det ju ändå någon form av sandlåda för hur den här typen av AI-agenter trots allt beter sig i grupp.
Ja, och överlag bara användningen av AI-agenter har ju varit något som man har pratat om mycket, men har ju inte riktigt varit jättestort. Det har ju liksom exploderat väldigt nyligen med den här, har liksom möjliggjort att människor har kunnat träna upp sin egen AI-agent till ganska begränsade saker som var inne på tidigare, pyssla på din dator och så vidare. It's not nothing, men det är inte det här enorma genombrottet. Men om man tänker hur långt vi har kommit på liksom, säg ett eller två år från att sitta och prompta in ganska taffliga saker i liksom ChatGPT 3 då back in the day, till att ha någonting som rör sig obehindrat och som man säger, gå till det här forumet och diskutera och börja liksom skriva saker och föra läsbara om än lite tråkiga och konstiga resonemang ibland, precis som när man läser på Reddit, är ju kvaliteten varierande. Även här så har man ju på väldigt kort tid kommit otroligt långt. Jag tänker att du kan ha din egen AI-agent som rullar på en dator i garderoben. Det var ju inte självklart att vi skulle hamna där bara några månader sedan.
Nej, och sen är det ju också en fråga om hur ser ett genombrott ut? Man tänker ju väldigt lätt på det som att ja, men det kommer vara en tjänst som slår igenom brett i form av ChatGPT, men den utvecklingen som vi har sett sen ChatGPT kom har ju inte riktigt sett ut så. Att det har varit liksom en ny tjänst som har egentligen förändrat allt. Utan det är ju små steg och liksom förbättringar hela tiden som man ser från de olika företagen kring de olika modellerna. Och det kanske största, vad ska man säga, om vi ska ändå säga genombrottet här som jag tycker att Moltbook visar på, det är väl kanske egentligen Claude Code som ju någonstans ligger till grund för både själva AI-agenten i sig och det här nätforumet.
Nej, och det genombrottet är ju obestridligt. Det är ju verkligen en stor sak att man överhuvudtaget har det här samtalet. Här är någon som har skapat ett forum utan att skriva en rad kod. Andra människor har sina egna personliga AI-agenter igen utan att skriva en rad kod som pratar med varandra och skapar något slags innehåll. Fascinerande. Det här har konstpotential, känner jag. Innan vi når liksom den fullständiga singulariteten, tror jag att vi kan få ganska mycket kul konstprojekt. Men det jag egentligen tyckte var att liksom summerade det hela bäst var ju det här memet som visade en person som pratade med en dator och säger till datorn då, tell me you're alive, varpå datorn svarar I'm alive, och personen blir helt chockad, oh herregud, what have I done. Det är lite där vi är. Jag tyckte det är en bra summering. Den gör precis det du bad den att göra, och nu är folk chockade att den gjorde det.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans dyraste räddningsaktion. Och vi pratar om den här sammanslagningen mellan XAI och SpaceX. Det är skönt att man har så många stora företag i portföljen att bara att slå samman två av dem blir en enorm grej och en enorm medienyhet. Det är inte alla som är i den positionen, men Elon Musk är en av dem.
Ja, SpaceX ska alltså slås ihop med hans AI-bolag XAI, som ju kanske är mest känd egentligen för att ha genererat de här avklädda och bikinibilder då. Men det som är intressant här är ju, varför är det rimligt att han gör, varför slår han samman det just med SpaceX? För det kom ju också lite uppgifter tidigare om att han kanske skulle göra det med Tesla. Du var mer inne på i en analys för några veckor sedan att han skulle göra det med Tesla. SpaceX är på väg till börsen och förlorar ju också fortfarande en massa pengar. SpaceX är ju världens högst värderade startup, men det är ju inte ett lönsamt bolag. XAI är inte ett lönsamt bolag. Varför ska man göra det här?
Jag tror att det är precis det som du är inne på. Man ska komma ihåg liksom hur även det här bolaget kom till. Så först så köper han ju X, alltså det som tidigare hette Twitter, för alldeles för mycket pengar. Han försöker ta sig ur den affären, men det går inte. Han har skrivit på ett avtal som är ironclad, så det går inte. Så att han måste köpa det till alldeles för mycket pengar. Sen så startar han ju liksom XAI vid sidan om. Efter ett tag så slår han samman X och XAI. Då är det ett och samma bolag. Och då kan han finansiera om. Men som sagt, XAI bränner ungefär $1 miljard i månaden just nu i kostnader, vad man förstår. Så det är enormt mycket pengar som rullar ut, även om man har stor finansiering. Det är ändå mycket pengar. Och nu slår han samman XAI. Så nu så gamla Twitter är nu i samma bolag som rymdbolaget SpaceX. Vilket är ju helt galet. Ja. Men då kan man finansiera om allting igen. För att SpaceX ska antagligen till börsen. Med stor sannolikhet kommer SpaceX att noteras på börsen i år. Och XAI värderas obegripligt nog i den här affären till $250 miljarder. Och jag bara tänker att om jag hade varit en ursprunglig SpaceX-investerare, då hade jag varit tokig just nu. Jag har liksom investerat i ett rymdbolag som har gått så bra och liksom verkligen i förarsätet av rymdekonomin. Och nu måste jag betala $250 miljarder indirekt för Twitter och ett AI-bolag som bränner en massa pengar. Ja, jag hade inte varit helt nöjd.
Men han tänker då att pengarna han får in i samband med SpaceX börsnotering också ska hjälpa till att finansiera XAI helt enkelt.
Ja, framförallt så kliver ju han själv av från finansiering. Han behöver inte finansiera det själv och de andra investerarna, utan när det sitter på börsen så tar det hand om sin egen finansiering på något vis. Förutsatt att folk fortfarande köper in i hans idé. Men där är ju Elon Musk som bäst. Finns det någon som är bra på att sälja liksom en framtid som är värd att investera i? Bara kolla på Teslas värdering så kan man säga att det här är han ju absolut bäst i hela världen på. Så jag skulle säga att det här är ju egentligen en delförsäljning. Han kommer säkert ha kvar ett stort ägande, men han kommer inte vilja ha den finansieringsrisken. Och så elegant som han har gjort det här, från att plocka liksom Twitter alldeles för dyrt till att liksom hamna i ett AI-bolag, slå ihop det med ett rymdbolag och sen sätta det på börsen. Alltså det är veckans dyraste, men det är också veckans mest eleganta räddningsaktion. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega heter Henning Eklund. Mietten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Julklippen i podden kom från Rickard Lyko och TBPN. Vi är tillbaka på måndag igen och då svarar vi på hur kryptomarknaden mår egentligen.